här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Jaha, Josef tyder faraos drömmar.
Ja.
Ja, Bibel 2000 överskrift här. Till kapitel 41.
Ja, de är bra med överskrifter här.
Ja, ja, det är flera stycken. Nej, det är två stycken här bara. Det är ett uppslag hela det här kapitlet. Mm. Okay.
Alltid viktigt, jag får ibland påminna mig själv om att överskrifterna hör inte till texten egentligen.
Nej.
Utan de är ju ditsatta.
Man ska komma ihåg lite vad det handlar om.
Ja, och kunna bläddra igenom snabbt och så vidare. Men att som är alla rubriker så kan de så att säga sätta hela resten av texten i ett sammanhang som inte nödvändigtvis behöver vara textens sammanhang.
Mm.
De är väldigt hjälpsamma och jag uppskattar att de finns där, men jag behöver ibland påminna mig själv om att...
Som när man läser tidningen också. Helt
exakt.
Vanlig artikel. Ja, det är inte den som har skrivit artikeln som har skrivit rubriken ofta.
Nej. Ja. Så många gånger får man höra journalister som säger jag skulle inte ha satt den rubriken för det var inte alls
totalt
det var som var poängen i artikeln.
Ja, ja. Precis. Okej.
De gör det här bara för att sälja massa biblar. Det är som de hänger på hela tiden.
Vi fick höra det en gång.
Vilka rubriker säljer mest biblar?
Precis. Och när vi hade de här sokratiska panelsamtalen en period när vi hade väldigt många sådana, så var det någon i en Facebookgrupp om filosofisk praxis som skrev: är det verkligen sokratiskt? Är det vad Sokrates hade gjort? Eller använder ni bara som ett sätt att få dit folk? Ja, Josh bara... Well, it's not working.
Precis. Ja, du skulle bara veta hur många som liksom nappar på...
Sokratiskt!
Får man höra hur Sokrates diskuterade i antika Grekland.
Ja.
Det är på grekiska, hoppas jag. Antikgrekiska. Jag vill inte ha svenska. Ja, misstänksamt är det.
Ja. Och vi har tåga. Alla har tåga.
Ja, det också.
Ja, visst.
Coolt.
Ja. För det, så du ser, tiden var inte mogen för några år sedan.
Absolut. Jag kommer för feta ostoliver.
Ja, och vindruvor.
Ja, vindruvor. Vinen ska flöda. Bacchus, eller vad den grekiska motsvarigheten. Ja. Han ska hedras.
Ja, jag känner det att nu är tiden inne. Så nu ska vi börja ha dem igen. Sokratiska,
cool.
Det kommer att...
Ja.
Och nu hör jag ju på dig hur entusiastisk du blir.
Ja,
att
absolut.
Den mogenheten finns också bland publiken, så att de faktiskt kommer att dras till när någonting kallas sokratiskt.
Säkert. Och nu när vi har sagt det på den så kommer de hundratusentals lyssnare som vi har varje avsnitt säkert också
komma dit.
Ja.
Ja, men det tror jag.
Var det 100 eller 200 000?
Det är svårt att säga. Jag kollade faktiskt här om dagen. Var det 100 besökare per dag?
Och per dag?
Ja. I genomsnitt i
december. Det är säkert samma 50 personer som klickar. Och,
Och sen på nyårsafton, då var det typ 350.
Va?
Ja, så då började jag tänka, stämmer?
Just på nyår då man liksom,
man vill...
filosofiskt, jag måste se över mitt liv och söka efter vägledning. Ja, det måste vara det.
Ja, någonting sånt.
Ja.
Hur ska man, vad ska jag... Liksom, i vilken anda ska jag gå in i det nya årtiondet?
Mm. Ja. Med en podd om Bibeln.
Ja, precis. Filosofi. Vad ska jag söka på? Googla dem så här. Ja. Filosofi, Bibel. Ja. Bra.
Det gäller gymkort.
Ja, precis. Gymmet är aldrig så fullt som första veckan i januari. Sen blir det fort tomt igen.
Ja.
Jag börjar läsa.
Gör du.
Mm. 2 år därefter hade faraon en dröm. Hans... 2 år efter vad? Efter förra avsnittet. Jag måste bara göra en liten paus här.
Mm.
Det var ju då...
Josef satt ju i fängelse.
Ja.
Tolkade munskänken och bagarens dröm.
Precis.
Och det sista han sa till munskänken var: se till att någon, när du kommer till palatset, får veta att jag är här.
Ja. Just det.
Ja.
Okej. Men den första munskänken tänkte inte på Josef utan glömde bort honom. Så slutar kapitlet.
Ja, precis.
Och nu då 41. 2 år därefter hade farao en dröm. Han stod vid Nilen och upp ur floden kom 7 vackra och feta kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom 7 andra kor upp ur Nilen, fula och magra, och de ställde sig på stranden bredvid de andra korna. Och de fula och magra korna åt upp de 7 vackra och feta. Sen vaknade farao. Aha!
Kallsvettig.
Ja. De magra och fula åt upp de vackra och feta. Ja.
Det jag tänker på här, jag tycker bland annat att Dreamworks, som gjorde Prinsen av Egypten, animerad om Moses, de gjorde en uppföljare om Josef, drömmarnas kung.
Mm.
Och där tycker jag de som gjorde animationen till drömmarna skildrade det här väldigt väl. Och tog fasta på det här med att sällan när man beskriver sina drömmar för någon annan så har de den känslomässiga tyngden som man hade när man drömde dem.
Mm.
Så vadå? Spinkiga kor och feta kor och kor som äter upp kor. Men det finns någon, om man tänker att man tänker liksom som en skräckregissör skulle filma blodet och det här, liksom de här äckliga korna som äter upp dem. Jag tänker mig i alla fall att faro...
Bara kor som äter kor är ju helt...
Ja, galna kosjukan kom ju till för att de kor matades med koavfall, tror jag. Var en teori i alla fall. Så det finns något perverst i, definitivt i hela den biten. Precis. Och sen så somnade han.
Ja, sen somnade han.
Men vad ville du säga någonting
om? Sen vaknade farao. Där slutade. Men jag satt och kollade lite på... Googlade lite snabbt Freud och drömmar igår inför det här avsnittet. Och då var det...
Och du gillar ju Freud.
Jag gillar ju Freud, ja. Men det är ju inte så... Det som jag hittade på... Psychology Today. Precis. Freud var intresserad av drömmar. En av de liksom, första som i klinisk bemärkelse har undrat över drömmar helt enkelt.
Mm.
Men drömmen är liksom ett budskap från dig själv till dig själv då. Fast lite distorted by its own laws. Men det fanns också en liten lista så här med... han skriver också att de flesta symbolerna är då sex symboler. Men det kanske är för att hans tid hade sånt tabu på detta. Så det är säkert en annan... Något annat... Idag. Ja. Kanske är sex också.
Du kommer inte skoja om Freud, att han knyter ju allting till sex.
Jo. Det fanns också ett citat här från någon som inte var Freud, men som sa anything that's longer than it's wide is a phallus. Det är roligt. Så det är verkligen allting.
Ja. Så man har ett poddavsnitt som bara håller på men inte är särskilt brett utbud av diskussion så är det en phallus.
Ja, precis.
Mm.
Personen, the person as a whole is often represented in the form of a house. Parents appear as kings, queens or other highly respected persons.
Okay. Aha.
Children and siblings are symbolized as small animal or vermin.
Mm-hmm.
Like dina barn då, som kommer. Men nu är det ju en kung som drömmer själv.
Ja.
Ja, så det är inte hans parents som han drömmer om då förstås. Och här, birth. Is almost always represented by some reference to water. Nilen. Mm. Either one plunges into water or climbs out of it, rescues someone from water or gets rescued from water, indicating a mother-type relationship. Death is replaced in dreams by taking a journey. Nakedness is symbolized by clothing. Har vi inte haft lite mycket så här, man får klädesplagg och...
Ja.
Eller? Ja.
Och de sker inte i berättelse i drömmarnas värld.
Nej.
I och för sig, men berättelsen i sig är ju en representation av människors både medvetna och undermedvetna.
Ja, Det kanske är det som är mest speciellt med.
Men jag tänker just det här, vi kommer komma till uttidningarna, men för spoiler alert där, men just det här att de här sju spinkiga korna föds eller kommer ut ur Nilen. De föds ut ur Nilen. Det kan ju vara intressant i hur de det här åren.
Det var någonting med här reptiles. Male genitalia, of course. As females represented by objects which enclose a space capable of being filled by something. For example, pits, caves, bottles, boxes, trunks, jars, suitcases, pockets, ships, the mouth, churches, and shoes.
Okay.
Paper objects, breasts are represented by apples, peaches, and fruit in general.
Mm-hmm. Men peaches representerar ju stjärtar nu i emoji-världen.
Okay.
För det har man ju, det har blivit ett tema att auberginer i emojin i penisar och persikor i rumpor.
Gud vad jag är utanför den här världen.
Har du inte hängt med?
Nej, alltså? Jag har inte hängt med.
Det här är ju viktiga saker. Hur skulle du kunna uttrycka det?
Jag vet inte. Men det kanske skrift. Snart kommer kanske det en seriös bok som har emojis i. För jag läste precis Jordan Peterson 12 Rules for Life nu.
Okej. Okay. Vilken regel är det på nu?
Två,
okej.
Okay. Men, och han har glada gubbar i.
Mm.
Han har alltså kolon och slutparentes.
Mm.
På två ställen redan. Och jag, okay. Bara introduktion och rule one or two.
Okej.
Okay. Ja, det är första gången jag har sett detta.
Okej.
Okay. Ja, det är intressant. Säg någonting.
Ja.
Ja. Diskussionen om Jordan Peterson ska ha med detta att han skriver med glada gubbar.
Okej.
Okay. Ja.
Ska det ligga honom i fatet eller ska det vara en...
Det ska vara med. Ja, okay, det ska vi behöver med. Inte göra någon sån bedömning än, men det ska liksom, ja precis, det spelar en roll, tycker jag. Ja, men nu babblade jag vidare där.
Ja.
Men hur som helst, sen vaknade farao, men han somnade om och hade en ny dröm.
Ja, nu ska vi se om om de här symboliska elementen kommer in i hans nästa dröm. Ja. Kanske han är mer freudiansk i nummer två, vem vet.
Han såg sju ax komma upp på samma strå, välmatade och fina. Efter dem såg han sju andra ax skjuta upp, tunna och svedda av östanvinden.
Mm.
Och de tunna axen slukade de sju välmatade och fulla axen. Sen vaknade farao och förstod att han hade drömt.
Mm. Och
välmatad ax.
Det är inte svårt att se en viss... numerär koppling och tematisk koppling mellan de här två drömmarna.
Inte så svårt, nej.
Nej.
Och man kan också se att det ena har med boskap och det andra har med liksom det som man skördar.
Mm.
Att göra.
Det är väldigt
de två matsakerna.
Precis.
Ja.
Så det finns bördighet. Det finns tillväxt och sen så går
man kan,
det
man
åt
kan
fel
få,
håll.
Precis, där. Man kan få en känsla av att det är hunger som mättas eller inte mättas.
Mm.
Den matföda kopplingen helt enkelt. Ja. Okay. På morgonen var farao fylld av oro och skickade bud efter alla siarpräster och visa män i Egypten. Farao berättade sina drömmar för dem, men ingen kunde tyda dem åt honom. Då tog första munskänken till orda. Nu måste jag påminna om mina försyndelser. En gång hade farao blivit vred på sina tjänare och låtit sätta mig i häkte hos befälhavaren för livgardet. Mig och förste bagaren.
Mm.
Där hade vi under samma natt varsin dröm, han och jag. Och våra drömmar hade var sin särskilda tydning. Hos oss hade vi en ung hebré som var slav hos gardesbefälhavaren. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde dem för oss, varje dröm för sig. Och så som han hade uttytt för oss, så blev det. Jag fick tillbaka min ställning och den andra blev upphängd.
Man kan förstå varför han inte vill påminna sin chef om det här.
Ja.
Och varför han har gått och väntat i två år på rätt
han
tillfälle.
Han ville glömma detta.
Ja. Men nu ser han ju en tillfälle att vara till, till sin herres hjälp.
Ja,
precis.
Då lät farao skicka efter Josef och man skyndade sig att hämta honom från fängelset. Josef fick raka sig och byta kläder och så kom han till och kom han inför farao.
Ja, du tycker bara den här versen tycker jag det finns något nästan komiskt i att liksom en dag så bara liksom upp med dig, ut härifrån, raka honom, fixa till, få mig kläderna, han bara står där. Vad är det som händer? Vad är jag på väg? Va? Ja. Och så står han där framför kungen och farao och bara, okej, det är väl dags.
Nu ska du göra det du är bra på. Mm. Farao sa till Josef, jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar som du får höra. Josef svarade farao, inte jag, men Gud ska ge farao ett lyckosamt svar.
Mm. Mm-hmm. Och på hebreiska så är det ännu mer, jag vet inte om, det står inte lyckosamt, det står Elohim ya'ane et shalom paro. Alltså faro, eller så Gud, Herren ska svara till faraos frid.
Faraos frid, ja precis. Till
hans han ska, peace of mind jag säga.
Han ska stilla din oro.
Ja. Så att, och shalom är också kopplat till shalem, helhet.
Mm.
Så att han ska på något sätt bli hel igen.
Mm.
Bli lugn och fridfull och hel.
Ja.
Det finns mycket i liksom ett shalom paro. Mm. Så jag tycker också det är viktigt hur Josef, vi pratat om tidigare, hur han är en sån perfekt andre man.
Mm.
Det vill säga han tar över ansvaret från chefen, från Potifar när han var hos sin husbonde och från fängelsevaktaren och tar över de här ansvaren och så är han alltid försiktig med att inte framhäva sig själv.
Mm.
Han är jätteeffektiv och jättebra. Men han tar aldrig liksom det jag som, det finns ingen möjlighet att någon skulle misstänka att han försöker ta över eller underminera chefen. Mm. För chefer är ju alltid, eller ja, personer med auktoritet, ofta misstänksamma mot att om jag ger över min makt och min ansvar till någon underordnad så kanske de försöker ta över. Och manipulera.
Ja,
men här är det
gammaldags hierarkiska armbåga sig fram strukturen.
Ja, precis. Men han är alltid försiktig och säger att det är inte jag som står här. Det är Gud som tolkar och jag är bara här för att förmedla budskapet. Och det är också väldigt intressant det han sen kommer med som förslag till farao.
Ja, då sa farao till Josef, jag drömde att jag stod på Nilstranden. Upp ur floden kom då 7 feta och fina kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom 7 andra kor upp, så eländiga och fula och magra. Jag har aldrig sett så fula kor i hela Egypten. Och de magra och fula korna åt upp de 7 första, de feta. Men när de hade fått dem i sig märktes det inte på dem. De var lika fula som förut. Då vaknade jag. Och sen drömde jag att jag såg 7 ax komma upp på samma strå, fullmatade och fina. Efter dem såg jag 7 andra ax skjuta upp, torra och tunna och svedda av västanvinden. Och de tunna axen slukade de 7 fulla axen. Jag har berättat detta för siarprästerna, men ingen kan förklara det för mig. Josef sa till farao, faraos drömmar är en och samma dröm. Gud har talat om för farao vad han tänker göra. De 7 feta korna betyder 7 år. De 7 fulla axen betyder också 7 år. Det är en och samma dröm. De 7 magra och fula korna som kom upp efter dem betyder 7 år, liksom de 7 axen som var tunna och svedda av östanvinden. Det ska bli 7 hungersår. Det är som jag redan har sagt, farao. Gud har visat farao vad han tänker göra. Det ska komma 7 år med stort överflöd i hela Egypten. men efter dem kommer 7 hungerår, så svåra att man inte ska minnas något av överflödet som var i Egypten. Hungersnöden kommer att föröda landet, och det ska inte finnas några spår av det överflöd som fanns där, till den hungersnöd som kommer blir mycket svår. Att farao drömde 2 gånger betyder att Gud har fattat ett fast beslut och att han snart ska sätta det i verket.
Mm. Och jag tycker det finns något rytmiskt.
Ja.
Hur han upprepar det här. 7 och 7 betyder det och 7 betyder det.
Väldigt pedagogisk också.
Mm.
Ja.
Och lägga fram det här. Och man, jag kan till och med liksom föreställa mig hur farao som har liksom drivits av en känsla av att det här är någonting viktigt och det här är någonting som jag måste komma till roten av, och alla hans tjänare som kommer in och det här betyder att du ska få 7 söner och det här betyder att du ska få, nej det klickar inte, det stämmer inte, det känns inte som att den här drömmen betyder detta. Alltså han letar för...
Det är ju en sån viktig Freud-poäng där, att det är bara du som kan veta om det var det.
Mm.
Ja.
Är det här mitt undermedvetna som talar till mig?
Ja,
är
det
här
detta samma? Den menade?
Mm, ja. Precis. Mm. Så jag tror, jag föreställer mig där att Josef lägger fram det här på sånt liksom rytmiskt och nästan så här lugnande sätt.
Ja.
7 år. Och det här är bestämt och det är fastställt. Och det är ett faktum. Han är väldigt bra på att uttrycka sig till farao. Och sen så erbjuder han en handlingsplan som inte alls var efterfrågad.
Nej, det är ett smart drag att både se problemet och se lösningen.
Mm. Jag är inte bara din revisor som ska ge dig en bild av din ekonomi. Jag ska också ge dig råd hur du ska investera och hur du ska gå vidare och hur du ska göra. Ja. Det är liksom, ja men då det är en bra redig person som jag har här.
Ja.
Och, visst.
Därför bör farao nu se sig om efter en klok och förståndig man att göra till styresman över Egypten.
Jag ser dig om. Ser du någon klok och förståndig man här? Jag vet inte.
Han ska vara klok och förståndig och man.
Inte jag. Jag säger inte liksom
att
det handlar om mig. Det här är ingen ansökan, utan jag bara ger dig råd. Du frågar mig vad jag tycker.
Farao bör gripa in och tillsätta fogdar i landet och kräva in en femtedel av skördarna i Egypten under de 7 överflödsåren. Under de kommande goda åren ska fogdarna samla in livsmedel. I städerna ska de lägga upp spannmålsförråd som står till faraos förfogande, och de ska hålla lagren under bevakning. På det viset får Egypten ett förråd av livsmedel för de 7 hungeråren som kommer över landet, så att det inte dukar under för hungersnöden. Farao och hela hans hov fann förslaget gott, och farao sa till sina hovmän: finns det någon som äger Guds ande så som han?
Och det här är också intressant, för att farao är ju en gudakung i det egyptiska sammanhanget.
Mm.
Så Josef introducerar en monoteistisk liksom idé här, där han säger, ja, jag har den här guden som jag följer och han ger mig goda råd, och nu har
just
du sett
det,
vilka
jag
goda
på
råd.
När han sa det här i början, det var inte jag, det var Gud.
Ja.
Jag tänkte inte på det. Ja.
Och du ser liksom, han kommer med jättebra råd och han ger dig drömmar och han, liksom, allting kommer från Gud.
Ja.
Och det är också Josefs styrka, att han har hela tiden haft en väldigt stark tillförsikt till Gud. Det här kommer, det finns en plan, det här kommer gå. Det ser vi också senare i berättelsen, hur han relaterar till sina bröder, och det hela tiden refererar till Gud, och det är Guds plan, och det här, det går till som Gud har menat. Och han får farao med i det här språket.
Sen sa han till Josef: eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta, kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du ska förvalta de kungliga egendomarna, och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen ska vara mitt enda företräde framför dig.
Wow. Det gick väldigt snabbt.
Ja.
Du,
några meningar där bara.
Ja. Och jag älskar den här berg- och dalbanan. Va? Han går från
två att ha varit år senare.
Bortglömd fånge i en fängelsehåla till en halvtimme senare så är han nummer två i Egypten. Det är en ganska snabb karriärstege liksom. Så alltså han har bara den här förmågan hela tiden att så fort man får träffa honom så tycker de här personerna med auktoritet att wow, jag kan bara lämna över allting. Det är jättebra.
Farao sa till Josef: härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten. Och Farao drog av sig sin sigillring och satte den på Josefs finger. Han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en guldkedja om hans hals. Han lät honom åka i den näst förnämsta vagnen och framför honom ropade man: avrek! Så gjorde Farao honom till styresman över hela Egypten. Avrek, egyptiskt ord som inte har kunnat identifieras.
Det här står det lite mer i den här som jag har. Så står det: an exclamation found nowhere in the Bible. In Akkadian, abaraku is a term for a steward of the temple and the chief steward of a private or royal household. Så det här är liksom nummer ett bland tjänstemän. Så det kan vara relaterat till det. Men jag har också läst någonstans att egyptologer som försöker bygga en bild av hur saker och ting gick till i det antika Egypten och hur man skötte sina affärer och uttryckte auktoritet och såna här saker.
Ja.
Menar att det här är en ganska så sanningsenlig bild av egyptisk kultur.
Ja.
Det här med att få ett egyptiskt namn som vi kommer snart höra, och han får de här kläderna och han paraderas genom gatorna för att alla ska se, det här är en man som vi har gett auktoritet till. Ja.
Och Farao sa till Josef: jag är Farao, men utan din befallning ska ingen i hela Egypten lyfta hand eller fot. Farao gav Josef namnet Safenat-Paneah och gav honom till hustru Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Josef var 30 år när han stod inför Farao, kungen av Egypten. Safenat-Paneah, egyptiska ord som betyder Gud talar, och han, bäraren av namnet, lever. Och Asenat, frugan.
Ja.
Egyptiskt ord som betyder tillhörande gudinnan Neit.
Ja, det hör jag här också. Det står också just kring hans namn, Safenat-Paneah: during this period in Egypt, it was not unusual for foreigners, and Semites in particular, to be welcomed to the court and rise to positions of responsibility and power in government. Att man tillsatte de här utlänningarna för att tjänstgöra. Och man kan tänka sig att en fördel med det är det att de inte har en egen, så att säga, intressegrupp. Att någon del av det egyptiska samhället. De tillhör inte den klassen, de tillhör inte den gruppen, utan de kommer in på något sätt som bedömare, vad heter det, bedömare som inte har någon lojalitets, oberoende bedömare och inte har någon så här lojalitetsband till andra. Så han får det här namnet Safenat-Paneah och Han refereras inte till det av någon senare i berättelsen. Men vi får ju förstå i sammanhanget att han blir och att han också anammar på något sätt en väldigt egyptisk klädsel och språk, och han gifter sig med en högt
uppsatt. Han har varit där i flera år också. Han har antagligen pratat egyptiska.
Ja, precis. Och nu så klär han sig som egyptierna och lär sig väldigt väl hur egyptier gör och hur de behandlar främlingar och så vidare. För han är nu liksom on the inside.
Mm.
Så mycket som det bara går att vara. Och då är det inte också intressant. Han får gifta sig med den här Osnat eller Asenat.
Mm.
Dotter till...
Potifer.
Ja. Och det är inte samma, exakt samma namn.
Prästen i On står det också, så det var ju inte Potifer.
Ja, Potifar. Och det är två olika, alltså i den hebreiska texten också, Bat Poti Fera. Alltså dotter till Potifera.
Ja, det står här också. Potifera.
Ja. Mm. Mm. Så det är inte samma som Potifar, men det är så nära att man undrar om det är... kan det vara...
helt slump.
Precis. Eller så är det så att Potifar på något sätt välkomnar honom in i värmen igen. Allt är förlåtet och du får gifta dig med min dotter. Och om det faktiskt är Potifar och hans fru försökte ju få om kung Josef, så får inte hon honom. Men hans dotter får honom.
Mm.
Det är intressant där i.
Det kan ju också vara den här väldigt spännande idén som vi tog upp när vi hade Bibelns kvinnor Eva-samtalet på litteraturhuset i december.
Ja. Så, mycket reklam här.
Ja, mycket reklam här. Jag länkar till den inspelningen i texten nedanför.
Kolla hemsidan.
Ja. Men då pratar vi om en kabbalistisk läsning av den här boken Zohar. Men det kan man ju använda för de här gamla Torah-texterna också. När man läser det som att allting handlar om mig och mig och mig. Och då kan man också se att det som Potifar har representerat inom mig har nu ändrats lite. Det är inte riktigt samma som det var innan.
Mm.
Utan det har blivit Potifera.
Mm.
Som nu erbjuder sin dotter. Och liksom. Så kan man ju läsa det. Apropå det, om det här också, så är ju det, om den här faraon också är en del av mig. Så i faraos dröm så föds de här goda och dåliga åren ur de här vattnet som representerar mamman.
Mm.
Så då är det ju också, det här är ju en väldigt, väldigt, Freud var ju jude kan man ju se. Och kanske kabbalistiskt intresserad också. Kanske man kan...
Vem vet?
Ja, vem vet? Nej, precis. Men det... Så det...
Han var ju väldigt, i alla fall, rationell.
Ja, totalrationell. Men intresserad av mytologi och som symbol för det undermedvetna.
Ja.
Och detta är en symbol om hela... Om vi skulle kunna läsa detta som också som för att symbolisera liksom varje människas liv. De här Moseböckerna.
Mm.
Att det som händer i dem händer i varje människas liv.
Mm.
Och att de här, vi kan läsa det som att allting representerar oss. Så är också Farao en del av oss. Och det är Farao själv som skapar både de här goda åren och de dåliga åren.
Mm.
Och det är också inom mig själv finns både den som skapar, den som styr och ställer och skapar. Och den här som kommer fram till lösningen. Hur ska vi göra? Vi ska spara. Vi ska lägga undan. Vi ska vakta det. Så att vi har när det krävs.
Så utmaningen och lösningen på utmaningen finns?
Ja, allting finns inom oss. Ja. Det är inte en helt ovanlig tanke i liksom positive psychology och sånt där också. Att vi har de här svaren själva.
Det är väl det som psykoterapi och psykoanalys utgår ifrån. Att genom att bara snacka så kommer så att säga lösningen fram ur sin egen.
Precis, det är den filosofiska tanken också, att i samtal med någon, inte snurra helt själv i huvudet som en eremit, utan i samtal med någon annan så kan vi prata oss hela och friska liksom.
Och det till igen, shalom
till shalom. Och igen, om vi går tillbaka till det allra första kapitlet i den här fantastiska boken.
Mm.
Så där pratandet och ordet och talandet som skapar kraft poängteras så starkt.
Ja.
Se! It all fits.
Absolut.
Ja.
Ja.
Det är roligt, va?
Jättespännande.
Ja. Det har verkligen liksom kristalliserats för mig nu de senaste månaderna detta. Mm. Det är kul.
Stort.
Ja, stort. Stort och roligt. Okej, men nu ska jag fortsätta läsa.
Ja. Så alltså, han var bara 30 år gammal.
Ja, ja.
Det är imponerande också.
Ja.
Speciellt att Bibeln, Toran har ju inte svårt att dra till med rätt överdrivna
ja.
År.
Ja, 900 årtal. År och så.
Ja, där har vi precis i början med Adam och de första generationerna. Men jag tänker, Abraham var ju 175 när han dog.
Mm.
Det var inte så realistiskt som Adam eller så. Men ändå ganska så mycket. Och här är han bara 30. Så det är verkligen...
Man poängterar att han är en yngling.
Definitivt.
Ja, precis. Lillebror. Och
allt vad han har varit med om under hela den här perioden så är han ändå bara en yngling.
Mm. Josef lämnade farao och företog en resa genom hela Egypten. Under de 7 överflödsåren gav landet rika skördar. Och under dessa 7 år av överflöd i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna. I varje stad lagrades de grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. Josef la upp förråd av spannmål i stor mängd. Den var som havets sand. Till slut fick man sluta räkna. Det gick inte att hålla räkning längre. Innan det första hungeråret kom fick Josef 2 söner med Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Den förstfödde gav Josef namnet Manasseh, ty, sa han, Gud har fått mig att glömma både mina olyckor och min släkt. I hebreiska en anspelning på fått mig att glömma. Roligt att han säger vad han har fått honom att glömma.
Precis,
då
precis.
Kommer han ihåg det just då i alla fall.
Ja.
Andra saker som jag har glömt bort.
Det är svårt att glömma allt detta när man ger sin förstfödda namnet glömsk eller glömma. Alltså, har du glömma? Oh, jag kommer ihåg att jag precis. Det finns någonting. Det går ju inte att glömma. Nej. Så länge han har namnet glömma.
Ja. Glömma både mina olyckor och min släkt.
Och det visar ju också på att han... Det är det första han tänker på när han ska ge sin son namnet. Det är allt han har varit med om och hur jobbigt han har haft det. Och också hur han saknar sin familj och sitt hemland.
Mm.
Han är fortfarande en hebré. Han är fortfarande en främling i ett främmande land. Mm. Oavsett hur etablerad han är.
Ja, men det är också någonting med det här med att få barn. Det är väldigt fint vad man väljer för namn till sina barn genom Bibeln. Mm. Den andra sonen gav han namnet Efraim.
Mm.
Ty, sa han, Gud har gett mig livsfrukt i mina vedermödors land.
Mm.
När de 7 överflödsåren i Egypten var förbi började de 7 hungeråren, så som Josef hade förutsagt. Alla länder drabbades av hungersnöd, men överallt i Egypten hade man bröd. När man började känna av hungersnöden över hela Egypten och folket ropade till farao efter bröd, svarade han, gå till Josef och gör som han säger. Då nu hungersnöden hade drabbat hela landet öppnade Josef alla spannmålsförråden och sålde säd till Egypterna eftersom hungersnöden var svår i Egypten. Och från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef, till det var svår hungersnöd överallt.
Mm. Och det här är ju väldigt väldigt viktigt för att dels så har profetian som han har tytt i faraos dröm kommit att bli sann, precis som han sa att den skulle. Så det är ju bara, alltså, alla de som tvivlar, liksom, måste vi verkligen samla in all den här, så kan vi inte använda överflödet nu då?
Mm.
Nej, allting ska in i förråden.
Mm.
Han sätter faraos stämpel på det, liksom, allting tillhör farao. Och alla bara, ha, okej, vi får väl se. Och sen efter 7 år så kommer hungersnöden och den sprider sig. Och allting är liksom förstört och alla hungrar. Och då så står det ju att han säljer.
Ja, han säljer det. Ja.
Och det blir ju klirr i kassan, kan man ju tänka sig. I statskassan. Så han bygger ju också upp med detta faraos makt och rikedom. Och hela tiden stärker sin egen position genom att stärka faraos.
Vad står det på allra sista versen där? Och från hela jorden kom han till Egypten.
Vechol ha'aretz ba'u mitzrayma. Alltså ha'aretz är egentligen landet. Men alltså man menar liksom alla länder, skulle jag tänka mig. Alla de, den kända världen i alla fall.
Ja.
Så kom alla till Egypten och på något sätt stärker Egyptens makt otroligt. Att, att andra länder måste komma och be om.
Ja visst, ja visst. Anledningen till att jag frågade var att det står här, och från hela jorden med litet j. Så då tänkte jag så här, är det någonting med det här, de här bokstäverna i Adams namn med jord och blod? Och,
ja, det, nej, utan det är Bechol ha'aretz, inte Adam. För där är det mer den fysiska
men det skulle man ju
jorden,
tro litet
alltså om man har jord i en kruka eller så.
Precis.
Men det är inte så, det är den andra jorden som menas, eller landet.
På engelska är det ju också jord och jord, earth och earth.
Ja, precis. Men så här har ju Josef verkligen gjort allt som han har planerat att göra. Och det är liksom upplagt, för om det har spridit sig överallt så måste också Kanan drabbas av svälten.
Och Josefs bröder
kommer
till Egypten. Det är nästa, men nu är det slut. Det är nästa.
Precis, men vad vi har framför oss och ska förhoppningsvis spela in snart igen, det är den här otroliga dramatiken som sker mellan Josef och bröderna, som är en av mina absoluta favoritberättelser. Just det här speciella spelet som kommer att gå av stapeln mellan Josef och sina bröder. Det får vi ta nästa gång.
Det tar vi nästa gång. Då kommer jag köra min vanliga, mitt kabbalistiska stråk och säga, vad är det här för intern konflikt? Vilka delar av dig bråkar med varandra?
Ja. Så får du inte vara med då.
jag ska göra det inom mig själv. Jag ska inte delge mig någonting.
Kanske kan prata med österrikisk dialekt också.
Vi får se. Ja, tack för idag.
Kapitel 41 var det, Fara och strömmar. Och jag gillar att ta upp Freud och Kabbala. Och låter halvt förfärlig med säsongens tredje förkylning. Men den går väl över snart den också. Du har hur som helst hört ett avsnitt av Filosofens Bibel som finns på filosofensbibel.se. Andra poddar, artiklar och evenemang finns på filoprax.se. Där kommer man snart kunna se datum för nästa evenemang i serien om Bibelns kvinnor på Göteborgs litteraturhus. Det blir om Sara. Kom dit, för vi spelar in och du kan vara med och prata om du vill. Vi hörs. Och ses.